snart 2 månader har Kleber Sarmpää basat över HIF. Hur långt har han kommit? Vilka intryck finns det hos oss vad gäller spel i det? Är det eventuellt något som fortfarande saknas? Ja, det kanske man kan tänka att det är så här tidigt på säsongen. Men i så fall, vad? Svenska kuppen har spelats 2 omgångar. Hur har det gått för HIF? Det vet ni. Men hur har det sett ut spelmässigt? Vi tar också en liten större utblick där med HIFs konkurrenter i Superettan. Hur har de presterat? Det är många frågor här. Och så har vi då såklart en elva, den senaste startelvan som innehåller en del smått och gott. Thomas Rogne tillbaka och det är klart att han är kapten. Ja, det finns som vanligt en del att dryfta i HIF-podden. Den här gången med Marianne Svab, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm. Hej och välkomna till er. Hej och välkomna till er kollegor, även om vi har setts några minuter innan vi sätter igång här.
Hej.
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 Ja. lite soft start här.
Du säger inte hej va? Du säger hej.
Hej säger jag.
Och det är mer skånska. Vi har haft någon diskussion här om den skånska dialekten precis innan. Och även att förståelsen för danskan.
Ja.
Eller icke-förståelsen.
Jag har ju citerat plötsligt i Vinslöv här innan vi drog igång. Tänker jag att det gör vi inte on tape.
Vi kan också säga då och berätta bara när vi ändå pratar om såna här små kuriosa att Sebbe har ju svårt att säga ordet mail till exempel. Det vet vi sedan tidigare.
Ja, men jag är skåning, då heter det mail.
Men du brukar säga mail.
Mail.
Det låter bra. Vi släpper sånt där trams nu och går in på det som är viktigt för er som lyssnar här. HIF har spelat ännu en cupmatch. Jag har spelat 2 sedan vi faktiskt poddade senast. Och ja, det har blivit 2 förluster om en med liten marginal. Vad säger ni?
Men ska vi, jag tycker man kan ta ett litet helhetsgrepp kring de här 2 matcherna. För jag tycker ändå mycket hänger ihop. Överlag 2 bra prestationer från HIFs sida. Jag blev kanske inte jätteförvånad att HIF spelade jämnt mot Halmstad. Det var ju en frispark i slutet som avgjorde. HIF gjorde en jättefin prestation där spelmässigt. Det var individuella misstag också som fällde dem. Men de gick för en seger i den matchen. Det hade kunnat verkligen gå åt vilket håll som helst där. 2 jättefina mål, snabba anfall och omställningar. Det förvånar man kanske inte jättemycket att HIF däremot var nära och knipa en poäng även mot Värnamo som ju är ett helt annat typ av motstånd. Det gjorde mig lite mer imponerad för att säga. Värnamo gjorde ingen superprestation även om de under en viss period i första halvlek var klart bättre än HIF så blev det jämnt på slutet. Det var en träff från Milan Silva Rasmussen som hade kunnat gå i mål där i slutet. Thomas Rogne var nära på Nikos och på frispark. Så där fanns många positiva tendenser även mot Värnamo. Så överlag har inte jag jättemycket att klaga på. Jag tycker att det har varit en stabil försäsong hittills där HIF har, man ser att bitarna sitter ihop på ett bra sätt och ja, men man ser tydliga tendenser till vad det är HIF vill åstadkomma den här säsongen och bara det är ju ett steg i rätt riktning.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag är inte lika imponerad som Sebbe av de här 2 matcherna.
Intressant.
Nej, det är jag inte faktiskt. Jag tycker att matchen mot Halmstad var väldigt bra spelmässigt och en bra prestation. Jag tycker HIFs spelmässiga prestation mot Värnamo är sämre. Och då ska man tillägga, då kan man säga att ja, men Värnamo kom 5:a i Allsvenskan. Värnamo gör ingen bra match enligt dem själva. Och de är väldigt slarviga också. Jag tycker inte Värnamo är speciellt bra i den här cupmatchen. Vilket gör ju att jag tycker HIF spelmässigt totalt sett gör en sämre match mot Värnamo. Därmed är det inte sagt att det är en dålig. Det är inte dåligt. De kan mycket väl få med sig en poäng, men det beror mer på att Värnamo absolut inte kommer upp i den stan. HIF skapar väl den enda chansen. Ja, okej, Thomas Rognes nick och sådär. Antingen på fasta situationer eller så bjuder Värnamo på den enda chansen HIF har när Simon Thern ser till så att Svanbäck får frila genom en felpassning. Jag tycker inte att den prestationen mot Värnamo kan jämföras med den mot Halmstad, där HIF var väldigt bra tyckte jag uppe på Bravida Arena. Och med det menar jag också spelmässigt är att där har ju faktiskt HIF ett etablerat spel mot Halmstad när mot Värnamo de sätts under alltså när Värnamo sätter in sitt pressspel de få gånger de gör, ja, då slutar det oftast med en långboll från någon av mittbackarna, och där är någonting som jag tror att konkurrenterna i Superettan har märkt, att sätter man press på HIF, ja, men det blev inte mycket. Kanske kan bero på att man nu saknade en naturlig uppspelspunkt i Benjamin Aqua denna gången mot Värnamo, jag vet inte, men jag tycker inte den, även om den är godkänd. HIF står upp jättebra mot Värnamo och kan få med sig grejer. Men jag tycker inte det går att jämföra de här spelmässigt, de här två insatserna, de här två prestationerna på det. Jag tycker den andra mot Värnamo är sämre.
Vi ska också säga att Taylor Silverholt, när du pratar om uppspelspunkt,
sant,
inte var med.
Ja, nej, men jag håller ju med i det man sa, att Halmstad-matchen spelmässigt var bättre. Det var klart att HIF mot Värnamo hade en hel del problem med att liksom få till etablerade anfall, att ha bollen under kontroll långa stunder av matchen och så. Dessutom, om vi nu pratar uppspelspunkter, så tycker jag att en sån som Amar Moussin hade ju det väldigt tufft i det fysiska spelet mot Samuel Kotto, som jag i princip plockade bort honom fullständigt. Det var också lite så som Värnamos mål kom till, att Amar Moussin förlorade en duell där han skulle hålla emot. Värnamo vann boll, skickade ut den på högerkanten, sen kom ett inlägg och så blev det mål på det. Så där, det var också en faktor som jag tycker gjorde att HIF inte riktigt lyckades bita sig fast på det sättet. Men forceringen i slutet är ju bra, och liksom sett till att man möter ett starkt allsvenskt lag med en tydlig spelidé, som förvisso har tappat många spelare under vintern men också ersatt dem klokt, så tycker jag ändå att det är, ja, men om jag säger så här, att med tanke på hur det såg ut i HIF förra säsongen, så hade jag förväntat mig att det skulle ta betydligt längre tid innan HIF skulle vara på den punkten där de är nu. Jag tycker att det är så pass många lovande tendenser ändå att jag, ja, men är imponerad av det Klubbar Sarmpe har gjort på relativt kort tid.
Ja, helheten totalt sett ser ju bra ut, men den här prestationen mot Värnamo tycker jag är spelmässigt den sämsta hittills av de här fyra matcherna under Klubbar Sarmpe. Väl, är det fjärde?
Ja, det är fem är det.
Det är femte matchen.
Fem är det. Ja, Varberg först, 3-2 seger. Trelleborg borta, en 1-0-seger för HIF också.
Och sen väldigt bra i en timme. Väldigt bra de två matcherna genomförda.
Och sen Helsingborg då. Helsingör. Mm. Helsingör.
Det var väl sådär. Men ändå, där är HIF även väldigt bra. Alltså, man får inte utdelning helt enkelt. Men jag tycker man skapar inte speciellt mycket mot Värnamo på grund av just det här med att få mycket långbollar. Faktiskt, som jag inte sett tidigare. Det är möjligt att man provade ett sätt också, eller att Värnamos press gjorde att man var tvungen att slå. Och sen tycker jag kanterna fick inte till det riktigt som man har fått. Löp och Benjamin Örn har ju funkat jättebra. Här blev de lite, hamna på något slags mellanhand och fick inte till något tryck, så att egentligen det var många, på många ställen, på många punkter som gjorde att HIF inte fick till någon offensiv och något etablerat anfallsspel på Värnamos planhalva. Även vänsterkanten var väl inget som gjorde avtryck hos mig, tycker jag.
Jag tycker man så tendenser hos Milan Silva Rasmussen att det finns någonting, men överlag har han varit ganska så blek i båda de här kuppmatcherna, om man ska vara ärlig.
Så det är väl där man tycker, men som sagt, helheten hittills och jämfört med fjol, ja, det är jättemycket som har förändrats till det bättre, självklart.
Vi kan komma tillbaka till det, vad som har blivit bättre och vilka linjer vi ser hos Kleberg, Sarenpää. Och vi bygger upp till, något, till det slags crescendo genom att nu prata om startelvan, vad som ingick där. Och sen ja, tar det lagdel för lagdel, för det finns en del att prata om. Och sen titta ut lite grann mot konkurrenterna, vad de har presterat i de andra grupperna då i Svenska Cupen. För att sen då kunna summera det genom att prata om Kleberg, Sarenpää. Vad tänker ni om det? Men jag har inget val. Det är jag som bestämmer här i poddstudion. Laguppställningen. Nils Arvidsson i mål alltså för första gången. Det är ju så att Kalle Joelsson är fingerskadad. En backlinje med Benjamin Örn från höger då. Thomas Rogne tillbaka i startelvan. Och det är också klart att han kommer att fortsätta som kapten. Mittbackskollega Wilhelm Nilsson, han har ju varit en konstant på försäsongen där, Wilhelm Nilsson. Och så Simon Bengtsson ute till vänster. Och så en fyra på mitten, Wilhelm löper, Ervin Gigovic, Lukas Källnäs och Milan Silva Rasmussen. Och sen då framåt i den här matchen Adrian Svanbäck och Amar Muhsin. In kom Dennis Olsson och Anton Nilsson samt Adam Hellborg och Daniel Bergman i matchen. Om vi börjar då med målvaktsfrågan.
Ja, det är ju klart att det är ett avbräck att sakna Kalle Joelsson, dock inte i den här matchen, för Nils Arvidsson gjorde en bra prestation, kan inte lastas för målet och gjorde verkligen det han skulle. Så det var ju en väldigt skön första tävlingsmatch för honom. Han visade att han pallade trycket i den här matchen, sen får vi se över tid hur han står sig. Han har ju som sagt inte spelat på den här nivån tidigare. Men just rörande Kalle Joelsson, så Kleberg Sarenpää var ju väldigt lydig när han fick frågan efter matchen hur lång tid han kan tänkas vara borta. Då sa han först och främst att han är tillbaka innan nyår i alla fall.
Ja, det var ju verkligen att ta på sig både hängslen, livrem och...
Ja, det kan man säga. Nej, men så han är ju borta i några matcher till, men förhoppningsvis då tillbaka till premiären. Sen har jag liksom reagerat lite på efter den här matchen mot Halmstad att det har blivit någon form av halv kritikstorm mot Kalle Joelsson.
Okay.
Så bland annat förre HIF-aren Anton Kinnander la sig i den debatten också på Twitter.
Oj.
Där folk reser en del frågetecken kring just Kalle Joelssons kapacitet. Jag har själv lite svårt att förstå. Jag kan köpa den här delen att han är har en viss svaghet i luftrummet på fasta situationer och så, men överlag tycker jag man måste komma ihåg att åtminstone en och en halv av de två senaste säsongerna så är min åsikt att Kalle Joelsson har varit HIFs bästa spelare. Utan honom så hade det sett ännu värre ut. Sen gick han ner sig i höstas, absolut. Men jag tycker den liksom kritiken efter Halmstad-matchen kom lite... Ja, men det var lite...
Det var något faktiskt. Billigt mål där han släppte.
Ja, det var det ju såklart, men...
Men det händer ju för alla målvakter.
Ja, jag tycker lite märkligt faktiskt, även om jag liksom kan förstå delar i det, men...
Men har det inte... Jag vet inte, jag försöker bara leta förklaringar. Har det att göra med det som du pratade om under hösten och kanske under hela säsongen, att det blev en del mål på fasta situationer, problemen i luftrummet? Men å andra sidan så kompenserade ju han det med många, många starka räddningar längs marken. Och hade det inte varit för hans, åtminstone första halva under säsongen, så hade ju HIF varit ännu mer illa däran i botten än vad man faktiskt var, som jag ser det. Sen så vill jag lägga till att jag tycker fortsatt att Wilhelm Löper var den bästa spelaren i fjol, så där är vi inte helt överens.
Jo, men från hösten och framåt kanske, men han spelar ju inte så mycket på våren, och då var ju Kalle Joelsson den bästa i mina ögon i alla fall, och även 2022 då. Men det är ju klart att det tål att diskuteras och kanske måste diskuteras just Kalle Joelssons status. Han är ju och har ju varit ända sedan sommaren 2022 helt ohotad detta. Åtminstone så det har verkat eftersom man har spelat alla matcher. Och det är ju klart att man behöver se över alla positioner i ett lag. Men jag tycker ju att om vi nu ska liksom backa bandet, så har HIF haft bra mycket större problem än att Kalle Joelsson står i mål.
Helt överens där.
Lite märklig grej att hacka på, tycker jag.
Det jag tycker är roligt är att Nils Arvidsson visade att han vill vara med och konkurrera, att det inte är givet att Kalle Joelsson ska stå i premiären, för det beror lite grann på vilken mål, för det är två olika målvaktstyper för det första, med Nils Arvidsson som kanske sätter igång spelet snabbt, är duktig i luftrummet på ett annat sätt, medan Kalle då är lite grann mer liksom som ni säger, bra ner på mark, bra att komma ut och så vidare. Det är två olika
målvakter. Kalle Joelsson är mer, du ska inte dra det för långt, men mer av den här skärpta reflexmålvakten också, som exakt. En handbollsmålvakt nästan ibland.
Exakt, men kanske inte är lika duktig på att dominera hela straffområdet. Där tyckte jag Nils Arvidsson visade liksom alltså att han vill vara med ute i spelet på ett annat sätt. Alltså, så det där är upp till, jag tycker det framförallt är roligt med den här insatsen som Nils Arvidsson gör, för jag tycker för mig är han, Rogne och Gigovic, de som sticker ut i den här matchen mot Värnamo som vi pratar om, ändå som stora plus för mig. Om vi då återgår till den här målvaktsdiskussionen, så är det ju ändå rätt så kul att det öppnas upp för att Nils Arvidsson kanske ändå ska ses som att han är en riktig ordentlig utmanare som man kanske inte har tänkt på tidigare. Fram till nu till den här matchen, och man ska ju veta det, om vi går tillbaka historiskt sett, så har vi en liknande situation på en försäsong när Daniel Andersson var en givet första val, tyckte man, tills Per Hansson körde om och blev första valet, och sen så vet vi vad som hände med Per Hansson efter det, och där fick ju Daniel Andersson då spela andra fiolen. Så jag tycker alla andra positioner är konkurrensutsatta. Ja, Kalle har ju varit första valet under nu de senaste säsongerna. Men kanske är också, vi ska inte glömma bort att Nils Arvidsson kanske har en utveckling i sig här nu. Och att det finns mer att ta av. Vilket tycker jag är intressant i så fall. Och sen kan man ju vända på det. Ja, men det är rätt så bra om man har ett uttalat första val så att det skapar trygghet. Ja, men det kan ju lika gärna bli Nils Arvidsson då ju, den här säsongen. Och i hockey, om vi nu ska prata en annan idrott, och våra kära kollegor på ett Rögle på den, så är det ju faktiskt mycket vanligare att man mellan, nu säger jag inte att i fotboll är det ju inte vanligt att man står tre matcher och sen så känner man att den senaste matchen var inte bra, vi provar den andra målvakten. Nej, det hör ju inte till vanligheterna. Därför är ju de här sista månaden superintressant att se hur de här två målvakterna, nu är Kalle skadad också va. Jag håller inte för otroligt att Nils Arvidsson står i premiären. Under förutsättning att han fortsätter ta kliv nu på samma sätt som han gjorde i den här matchen och visar upp den här stabiliteten.
Men det är att sticka ut hakan en del med tanke på Kalle Joelssons ohotade status som målvaktsetta.
Ja, men är det rätt att nu är det då målvaktspositionen som är fredad som ska vara helt ohotad och inte ska vara konkurrensutsatt?
Jag tror att är han frisk så står Kalle Joelsson, det är jag rätt så övertygad om. Men det är ju klart att det här är ju ytterligare ett år där Nils Arvidsson liksom behöver komma närmare. Nu blir han 20 år, om man inte redan har fyllt det. Och då är ju... Han kan inte... Ska han ta kliv i sin utveckling så behöver han ju också få speltid på seniornivå. Det kommer inte bara att räcka med någon U21-match. Så han sitter ju i liksom ett intressant läge för sin egen framtid. Sen är ju jag har fortfarande väldigt svårt att se att han skulle gå före Kalle Joelsson. Men det är ju klart att han själv måste tänka också på sikt. Att, ja, nu går Kalles kontrakt ut efter den här säsongen. Vi får se om HIF förlänger det eller hur man ställer sig till det. Det känns kanske lite tidigt än här. Men där är ju någonting som Nils Arvidsson behöver fundera över också. Kan jag tänka mig att sitta på bänken här i flera år till? Eller behöver jag söka mig någon annanstans om jag ska få spela? Så det är en intressant faktor i det hela också.
Ja, det är ju det som är grejen. Alltså, jag tycker det är kul faktiskt, för det är någonting som man inte har kikat på speciellt mycket. Den här konkurrenssituationen på målvaktssidan tidigare, som ni säger. Av förklarliga anledningar och kanske ganska självklara anledningar. Va? Men jag tycker med den här öppningen, med den här situationen som råder just nu, så tycker jag det ska bli spännande att följa. Även jag tycker att här finns faktiskt en kamp ändå på, om den positionen också nu.
Kanske läge framöver för någon av oss att prata med Sven Andersson, hur målvaktstränaren, hur jämnbördiga de är och hur intensiv kampen också är. Vi går vidare nu. Benjamin Örn, högerback, verkar ha cementerat den platsen. På vänstersidan kanske det ändå är fördel Simon Bengtsson som vänsterback.
Ja, det var intressant att se och även lyssna till Klebers RMP. Han ser ju att Dennis Olsson har sina styrkor främst i det offensiva spelet och att Simon Bengtsson kanske är lite längre fram vad gäller försvarsspelet. Nu valde man Simon Bengtsson just eftersom det var en matchbild där man kanske är så att man skulle vara lite mer tillbakatryckt än vad man var mot Halmstad. Så jag tror att det är jämnt, men med liten fördel Simon Bengtsson. Men där tror jag att man kan komma också och rotera en hel del
beroende på motstånd.
Absolut.
Jag tycker dessutom att Dennis Olsson fortfarande ska vara ett alternativt högre upp, alltså framför Simon Bengtsson istället för Milan Rasmussen, som jag tycker fortfarande har, han är precis ny och kommit in, så det är inte kritik från min sida, men jag tror att det är sunt också att han, Rasmussen, som kommer in från en betydligt lägre nivå från Danmark, känner att som det är nu så är liksom, vad är konkurrensen ute till vänster och mittfält? Där kan vi ju snacka om bristande konkurrens, om inte Dennis Olsson är tänkt i så fall att kanske också konkurrera på den positionen.
Ja, men varför, om vi nu hoppar vi fram där, vi får hoppa tillbaka till mittbackarna sen, men då pratar om Milan Silva Rasmussen. Varför är han så självklar som han verkar vara? Och varför är inte Dennis Olsson där och testas?
Ja, det är en fullt motiverad fråga som också är svaret. Det är både ett fråga och ett svar i det du säger.
Nu gjorde man ju en rokad när bytena kom i den här matchen där Dennis Olsson kom in på just den positionen, vänster mittfält, medan man då flyttade fram Milan Silva Rasmussen längst fram i planen. Det tyckte jag var ett intressant drag. Man satte ju även in Anton Nilsson som är den kanske främsta utmanaren på pappret sett till position och så, till Milan Silva Rasmussen. De två spelar ju tillsammans som forwards i slutet av matchen och gjorde det bra. Men jag, av det lilla jag sett av Anton Nilsson, så har han nog en bit kvar. Liksom, han behöver växa in i seniorkostymen innan han på allvar kan konkurrera i en sån roll. Jag var ju inne på i min krönika efter matchen att jag vill att HIF går stenhårt för att plocka in Henrik Bellman, som ju finns på marknaden och redan är på Olympia och sköter sin rehab där. Och ja, men har ju tränat fullt nu några pass med HIF. Det är en spelare som kan konkurrera både som yttermittfältare men även i den här Benjamin Akwa-rollen där HIF egentligen bara har en annan oprövad spelare, Adrian Svanbäck, som alternativ. Så jag tror att det hade gett en helt annan dimension och liksom helt andra alternativ till den här truppen om man fått in Bellman.
Så kan det vara. Nu är han ju fortfarande inte in i truppen. Han kanske inte kommer in i truppen. Vi vet ju inte hur Micke Dahlberg, sportsligt ansvarig, faktiskt resonerar där. Om det är nära eller inte nära.
Ja, det är en ekonomisk fråga också, ja, i det hela, precis, som är kopplat till detta.
Så om vi utgår från det som finns just nu, så ställer jag fortfarande frågan. Nu sa du att Anton Nilsson är den främsta utmanaren till Milan Silva Rasmussen. Men borde inte Dennis Olsson vara det? Alltså, det är väl en högst naturlig position för Dennis Olsson. Och Dennis Olsson har visat sina så kallade framfötter ganska många gånger ändå. För mig är det en, även om du tycker mig att vara både fråga och svar, så är det för mig ändå obesvarat.
Ja, men alltså, han är ju uppenbarligen ett alternativ, alltså sett till att han har blivit inbytt där i två matcher. Men sen för att starta, så jag tror ju att man kanske söker en annan
men profil
på den kanten.
Men vad är det,
kanten,
man får i Milan Silva Rasmussen då?
Om du får en spelare som är bättre på att gå på insidan av sin försvarare snarare än på utsidan. Dennis Olsson är ju för det första vänsterfotad och mer av en inläggsspelare. Det har du i Willem Löper på högerkanten. Jag tror man vill ha två olika profiler på kanterna just för att kunna alternera i offensiven. Men med det sagt så är det ju kanon att ha en sån som Dennis Olsson som alternativ att kasta in i en match om det liksom låser sig. Man kanske behöver jaga mål, lyfta in mer bollar i boxen. Du kan också laborera då med Milan Silva Rasmussen i en annan roll. Och så får du då en spelare som bryter mönster i Dennis Olsson. Men jag tror att, utan att veta, så tror jag att man vill åt olika profiler på kanterna och att man därför ser Silva Rasmussen-profilen som att det är den typen av spelare man vill ha till vänster, eftersom man har en kantslickare och inläggsspelare i löper på högerkanten.
Ja, men om jag då följer ditt resonemang här, nu ska vi se om jag kan löpa din tanke ännu längre, den linan ut. Så, om man då tolkar dig att Milan Silva Rasmussen gärna går på insidan, inte slår inlägg som Dennis Olsson, har det då kanske också att göra med att man ser att Taylor Silverholt är den som ska vara spetsen längst fram, inte har sin styrka på huvudet, även om han lyckades knoppa in ett mål mot Halmstad, att slå massa inlägg på höjden mot Taylor Silverholt är kanske inte en vägvinnande princip, och att då behövs inte Dennis Olsson. Det räcker gott och väl med de få som kommer på höjden från höger från Wilhelm Löper.
Ja, men alltså du får ju, ja precis, du får ju inläggen från Löper mycket från högerkanten, och så kanske du vill ha en annan profil till vänster. Dessutom så är ju Simon Bengtsson är också en bra inläggsspelare.
Men han kommer ju inte upp så ofta.
Man kommer inte upp lika ofta nu som man gjorde kanske förra säsongen, men du har ju det hotet även från vänster om du
men detta resonemang, Sebbe, det måste väl också innebära att Milan Silva Rasmussen, även om han är ny, behöver visa mer av just de kunskaperna att gå på insidan och få ut någonting av det än vad som har varit så här långt.
Ja, definitivt. Jag tycker det är, som Marian sa innan, det är ingen kritik. Han är ny i laget, ska komma in i det med allt vad det innebär. Men han har varit blek, tycker jag, i de här två cupmatcherna.
Ja, alltså någonting som jag funderar på lite grann här, som vi inte har pratat någonting, det är också om hur viktigt det är ett fotbollslag att relationer skapas mellan spelare. Om man tittar på högerkanten, nu hade de kanske ingen jättematch för någon av dem, Benjamin Nörn och Wilhelm Löper, men där finns någonting mellan dem, en kemi mellan dem som gör då liksom att det här gummibandet defensivt, offensivt, att det fungerar mellan dem. På vänsterkanten har det inte skapats någon given, tycker jag, relation mellan de spelarna som är tänkt att spela ute på vänsterkanten. Jag tycker inte relationen fanns här mellan liksom den här kemin och den här självklara att det går automatiskt när man vet hur den andra tänker mellan Simon Bengtsson och Milan, eller det. Alltså där tror jag att man måste jobba mer med vänsterkanten och hitta, och så är det ju idag. Alltså mycket i ett fungerande fotbollslag bygger på att relationerna är satta. Vi kommer tillbaka till det här liksom. Vi har ju en mittbacksfråga, vi har ett centralt mittfält där Gigovic och Kjellnäs börjar bygga den här relationen, man börjar märka av den, att den börjar sitta. Alltså det tycker jag är en rätt viktig, jag vet att det låter jätteflummigt det här med relationer, men jag tror att det är just för HIF 2024 kommer det vara en ganska avgörande punkt att man sätter så många givna relationer att det fungerar mellan spelarna som möjligt från dag ett, eller från innan premiären här.
Ja, men jag tycker inte det är så flummigt egentligen att prata om relationer. Det är som relationer i livet igen, att om det är kärleksrelation eller kompisrelation.
Tack Mattias, att jag tyckte själv att jag svävade iväg.
I en fungerande relation så kan man ge och ta. Man kan ifrågasätta utan att det betyder att man går skilda vägar. Man kan skapa 1+1 = 3.
Ja, men det är ju det jag menar. Till exempel Benjamin Örn och Wilhelm Löper. Går Wilhelm Löper in, ibland går han faktiskt in i planen. Och då ser ju Benjamin Örn det, va, och agerar utifrån det. Han vet precis hur Wilhelm Löper, och Wilhelm Löper vet precis hur Benjamin Örn är bakom honom. Så där, sen kan man ha dåliga matcher ändå. Jag tyckte de hade ingen speciellt stor match. Och det beror ju på motståndet också. Men att det finns, att de har skapat någonting där ute till höger, och att det, jag tycker att det redan fungerar i mina ögon, det är ställt utom all tvivel, tycker jag. Mellan de två i alla fall, och kanske som jag sa, Gigovic-Kjellnäs är på väg dit.
Och i en relation i allmänhet så är det också så att man strävar efter att komplettera varandra.
Yes.
Vilket går att överföra på en fotbollsplan också. Örn löper, kompletterar varandra. Örn kan ibland täcka upp för löper när han är på sitt allra mesta springhumör och energiska humör. Och kan ha sin sköld bakom sig, till exempel.
Och går löper på liksom i en offensiv räd, i en lång löpning. Ja, men då vet ju också löper det liksom och håller igen lite grann. Även om inte han är den bästa defensiva spelaren, Willem Löper, så vet han liksom resan att oj, här, nu sticker Benjamin. Och så agerar han utifrån det. Det är det jag menar liksom. Alltså att, och det ska sitta i ryggmärgen. Och det gör, jag tycker, det är nästan för mig i laget är det den tydligaste relationen idag fungerande. Som HF kommer ha stor nytta av under säsongen.
Det blir så när vi HIF-poddar här att det finns en struktur från början, men sen löper då som i en relation samtalet vidare där frågor och svar och funderingar och tankar bygger på varandra. Så ibland kommer man ifrån mallen och sen får man försöka dra sig tillbaka.
Jag vet inte, Sebbe ser skeptisk ut. Han kanske har någon annan syn på det här med att vänsterkanten kanske fungerar.
Nej,
så att det vore sunt.
Jag delar det ni säger. Men jag tycker det är intressant just med det ni sa, att han finns ju där som ett alternativ givetvis, men sen är frågan hur man tänker sig att man vill använda yttermittfältaren.
Vi fortsätter på temat relationer, för detta är intressant. Vi ska inte dra det så långt som att det har blivit en skilsmässa mellan Wilhelm Löper och Jon Birkfeldt. Så är det inte.
Va? Wilhelm Nilsson.
Wilhelm Nilsson, ja. Jag blandar ihop de olika Wilhelmarna. Wilhelm Nilsson och Jon Birkfeldt. Däremot har det kommit in en tredje part i relationen som vill vara
ett
med.
Ett triangeldrama i HF:s backlinje.
Ja, så kanske man ska uttrycka det. Ja, det där blev ju konstiga associationer nu. Men relationen i sig då, det har ju funnits en relation där mellan Wilhelm Nilsson och Jon Birkfeldt. Och sen så Thomas Rogne tillbaka, skadefri, hel för 90 minuter. Inga konstigheter enligt honom själv, det kan ni läsa om på hd.se. Och Thomas Rogne startade. Vi kan också läsa om att han själv berättat att han kommer att vara kapten. Och i det finns ju ganska mycket, för mig i alla fall. Fortsätter man med Thomas Rogne som kapten, då sänder man också signaler om att Thomas Rogne ska spela när han kan spela. Och Thomas Rogne är alldeles för bra för att inte spela när han kan spela. Ni har hört de här resonemangen förr hos mig. Det är min ståndpunkt. Så att han nu då är inne och bygger en relation med Wilhelm Nilsson tror jag är någonting vi kommer att få se mer av. Och därmed så kommer i så fall Jon Birkfeldt få agera trea bland mittbackarna. Synpunkter på det?
Jag har väl varit lite i andra ringhörnan där. Att jag har haft, trott lite på att man vill bygga på Birkfeldt och Nilsson. Nu var ju Birkfeldt sjuk i den här matchen. Så han fanns ju inte som ett alternativ. Så vi vet inte om Sarenpää hade agerat annorlunda om
sant.
Han var tillgänglig. Men det är ju klart att, alltså, det har jag också sagt hela tiden, att en frisk Rogne är HIFs bästa spelare, kanske seriens bästa spelare. Så det är ju klart att det är jättekonstigt om han skulle sitta på bänken. Samtidigt så har man Birkfeldt som också är en klassback med superettan mot Mets. Så jag tror att vi får helt enkelt avvakta lite innan vi drar för stora slutsatser. Men det är ju klart att det här är ett tydligt tecken ju att Rogne fortsätter som kapten. Det är ju någonting som talar för att han kommer att vara på planen. Wilhelm Nilsson tror jag är given så tillvida att han är en vänsterfotad mittback. Och det är liksom den profilen man vill ha i den rollen. Så han tror jag inte att man kommer att flytta på. Men ja, vi får nog se här framöver hur de tänker.
Och de kommer inte spela någon trebackslinje heller.
Nej, det kommer de inte göra under Kleber Sarenpää. Nu drar jag mig till minnes spontant här, men jag dock minns inte helt vem det var som sa det. Jag pratade med både Jon Birkfeldt och Thomas Rogne efter matchen i Helsingör. Det har ju gått några veckor och några matcher sedan dess. Men då var någon av dem som sa det, att ingen av oss tre, och Wilhelm Nilsson inblandad också då, har ju varit en spelare för 30 matcher under de senaste säsongerna. Så att den som sa det nu var inne på att det kommer att vara rotationer mellan oss tre.
Jo, men så är det ju såklart, att det har ju väldigt svårt att se att alla de här tre skulle, eller ja, framförallt Birkfeldt och Ronne kanske, skulle vara tillgängliga i alla matcher den här säsongen. Och det är ju, det kan vi lugnt konstatera, att på pappret så är mittbackspositionen där HF är klart bäst klätt, åtminstone sett till de här tre. William Westerlund är ju oprövad, så det är svårt att veta var han står. Även Daniel Bergman då, som ju faktiskt inte har spelat mittback på försäsongen, men som ju faktiskt blev uppflyttad som mittback. Han finns ju också som ett alternativ, men också svårt att säga vilken nivå han håller. Men de tre är ju... Ja, det kan jag ju säga, att där är ju inget lag i Superettan som har tre så bra mittbackar.
Hur funkade relationen då mellan Rogne och Nilsson?
Ja, men den funkar bra. Alltså, jag tycker visst, det var ju då under Värnamos bästa period i matchen i första halvlek. Då sattes HF på en del prov, men jag tycker ändå de hanterade det bra. En intressant grej var ju att Rogne stötte ganska högt emellanåt, följde med sin markering väldigt högt upp i plan. Det såg nästan lite onaturligt ut för Rogne att ha en sån roll. Sen var det ju såklart kopplat till motstånd.
Men gjorde han inte det mot Helsingör också, Marianne, när vi var där, om jag minns rätt nu?
Jo, det stämmer. Jag vet inte om det är de direktiven han har fått. Det måste han ju fått, för att han agerar lite annorlunda mot vad han brukar. Sen tycker jag att man ser lite att det är lite rostigt på honom. Jag skulle nu till och med kunna sträcka mig så långt som att målet Värnamo gör ligger lite grann på Rognes minuskonto faktiskt. Jag tycker det är han som hamnar mest fel i det läget. Lagkaptenen. Och det har ju sina förklaringar med tanke på att han inte har spelat kontinuerligt och så. Va? Samma sak, han har ju den här chansen, kvitteringen, nicken, där han, det är en väldigt bra serv. I andra halvlek är det i slutet. Den måste han få på mål åtminstone.
Men,
så att det är mer att plocka av Thomas Rogne. Sen som sagt, kvaliteten finns där ju. Nu måste han bara få minuter i kroppen och sånt. Även i hans ålder med den erfarenheten kan du inte gå en lång period utan matcher på den här nivån. Då blir det lite rost här och där som du måste skrapa av.
Sebbe har varit inne på det tidigare, att han har sett då Nilsson Birkfeldt som mittbacksparet och kunnat se, faktiskt även om det låter konstigt, Rogne på bänken utifrån hans skadehistorik. Och du har ju också varit inne på det tidigare, Marian, att det har inte varit självklart för dig med Rogne som startspelare.
Absolut inte, utifrån den skadehistoriken. Det går ju inte, jag tycker inte man kan ha en mittback som spelar kanske 2, 3, 4 matcher, skadad 2, 3 matcher, spelar 2 matcher, skadad igen. Alltså det på tal om att skapa relationer, det blir ju väldigt, och i en sån viktig lagdel som centralt då, centrala försvaret, man måste få kontinuiteten där. Men nu säger han själv ju att han är fit, att man då har varit säkerhetsåtgärder bra, men då backar jag ju givetvis och tycker att, ja men för mig, en full frisk Rogne som kan spela åtminstone, säger jag, kravet är
2/3,
ja. Minst. Ja. Någonstans mellan 20-25 matcher. Fine, då ska han spela. Då är han första valet. Absolut.
Eller är det jag som överdriver detta med och spekulerar alldeles för långt med att han fortsätter vara kapten, att det är valet, att man kanske inte ska lägga så stor vikt vid det som jag gör här?
Det är ju alltså... Visst, nu är det en ny tränare och då kan det ju ske förändringar så, men det ska ju mycket till för att du tar bindeln från en spelare. Alltså, det är ju ofta av andra orsaker än att man är skadebenägen. Så det är ju kanske, säger kanske inte så mycket, men det är ju klart att det alltid finns ett stort symbolvärde i att vara lagkapten, men Men just det här att liksom aktivt plocka bort binden från en spelare, det ska ju ganska mycket till för att man gör en sån sak.
Jag brukar ta det här exempel, jag har gjort det någon gång i någon gammal podd som man lutar sig mot historien också, är ju att en av de absolut bästa mittbackarna jag har sett genom åren här på Olympia är ju Validata. Fruktansvärt skicklig, spelskicklig back. Men så. Men också liksom missade under de viktiga åren att bygga upp fysiken och sånt. Så när han var här, de gångerna han spelade, alltså det var en fröjd att titta på hans sätt att spela fotboll. Men så spelade han 3 matcher, var borta 4, spelade någon, alltså blev det hackigt hela tiden. Som tränare hade jag ju liksom fått gråa hår, slitit mitt hår. Med tanke på vikten av positionen. Det är inte som att ha en spelare högre upp där, som är skadebenägen, där du kan lösa det högre upp i planen. De här två positionerna är så pass viktiga.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Finns ju ytterligare en aspekt på längre sikt. Den kanske man inte kan väga in så mycket nu, men det lär ju vara sista säsongen Rogne är i HIF, och det är det kanske inte för Birkfeldt och Nilsson.
Nej, de har ju kontrakt ju.
Precis, så vill man bygga på lång sikt så kanske det är Birkfeldt, Nilsson. Man ska verkligen arbeta för att få till en 100% i relation, vad vet jag.
Ja, det är ju en faktor att ta med också såklart, att det här är ju, hoppas jag då, ett projekt som ska liksom vara hållbart över tid. Och då är det ju viktigt att spela ihop. För det är ju ett mittbackspar jag kan se HIF liksom bygga på sikt som ska spela ihop i flera år. Det har jag inga problem att se. Så det är ju definitivt en viktig punkt att ha med sig.
Samma sak skulle man ju egentligen kunna säga om Ervin Gigovic och Lukas Källnäs på innermittfältet i HIF, som verkar vara första paret ut relationsmässigt i Sarenpäs huvud just nu.
Ja, men det är ju nästan det roligaste som hänt hittills på försäsongen, tycker jag, för min egen del, att följa de här två.
Samtidigt vet man inte om det kan vara på lång sikt eftersom att om någon av de här gör, kanske Gigovic, han ligger ju längst fram nu. Kan ju bli
attraktiv. Jag har dessutom ett utgående kontrakt. Hur sugen är han att förlänga om HIF stannar kvar i Superettan ett år?
Den där följetongen kan ju bli intressant ju. För Micke Dahlberg då, som är sportsligt ansvarig, behöver ju verkligen jobba just med den här kontraktsförlängningen extra mycket under säsongen.
Ja, det förutsätter nästan att man har börjat redan tidigare under den här vintern, att det bara blickar på längre sikt med
jätteviktig signal om man liksom får. Men vad händer om Ervin själv liksom vill avvakta?
Inget otänkbart scenario, just med tanke på att Gigovic blir ju 24 år i år. Eller nej, nu är jag helt ute och cyklar.
Så gammal är han inte.
Så gammal blir han inte. Han blir,
det är lillebrors han fortfarande.
21 år i år blir han.
Men ändå.
Och alltså det är ändå en ålder där många spelare liksom, om man ska ta klivet utomlands och så den tiden är inte hur lång som helst. Och sitter man då i Superettan utan att ha gjort något i Allsvenskan, då är det klart att han behöver liksom, nästa säsong behöver han kanske spela åtminstone allsvensk fotboll för att liksom bli något på sikt. Så det är långt ifrån självklart att han skulle skriva på ett nytt avtal med HIF här och nu om ett sånt kom på bordet.
Alltså, jag tänker på en annan sak. Det kanske inte är så vanligt i fotboll, alltså, där man skriver raka kontrakt, men finns det möjlighet för HIF att jobba med kanske klausuler Jag vet inte, jag vet att inte det hör till
vanlighet. Vidare försäljningsprocenter finns ju.
Nej, men alltså att om vi inte går upp går du för en viss summa som är förutbestämd då. Jag vet inte.
Det vore ju väldigt jobbigt för HIF om man går bom på detta. Noll och intet.
Ja, det är ett kivläge.
Det är ett otroligt viktigt läge, för det här är ju en spelare som HIF kan tjäna pengar på också förmodligen.
En av de få, just nu här och nu, så är det en av de spelarna som man kan tjäna pengar på. Ja. Sen har vi ju som sagt, men det som är roligt för oss som följer det här är ju alltså att just den här kemin mellan Källnäs, alltså de kompletterar varandra tycker jag på ett väldigt Källnäs intressant sätt.
Källnäs har varit jättebra på försäsongen, tycker han var riktigt fin mot Värnamo också. Det är en tydlig signal också från Sarenp. Om vi nu ska prata om liksom mönster, vad vi vet om vilken fotboll han vill bedriva och så är detta ett av de tydligaste exemplen på vad det är han står för. Han vill ha dynamiska mittfältare som är löpstarka och liksom tål hög belastning. Gigovic och Källnäs fyller ju liksom de boxarna. Hellborg är den här mer klassiska sexan och den spelartypen verkar inte passa in i Sarenpes fotboll. Man har ju sett, eller vi har ju själva skrivit om att Zumar Al-Majed till exempel inte är önskvärd, att man försöker hitta en lösning där. Så det är en tydlig signal från Sarenp att det är den här typen av mittfältare jag vill ha. Och Källnäs och Gigovic har gjort det jättebra tillsammans. Så det ska bli väldigt roligt att följa de två.
Du kommer väldigt långt i Superettan. Speciellt i Superettan kommer du behöver. Du kanske inte har de här latinska fötterna, sydamerikanska fötterna på en mittfältare. Utan det är viktigt att ha box-till-box mittfältare. Det kommer du väldigt långt med. Och jag tycker överhuvudtaget HIFs centrallinje, den var lite spännande faktiskt mot Värnamo. Den sätter jag också ett plus för här nu, med allt ifrån då som vi sa Nils Arvidsson till mittbackarna till Källnäs Gigo, och sen var det då liksom längst fram där såg det väldigt tunt ut, men med Benjamin Aqua och Silverholt på planen så har du faktiskt en ryggrad, en centrallinje som ser gedigen ut. Sen är det ju bakom en första elva så ser det ju väldigt mycket, mycket tunnare ut. Bredden är ju en akilleshäl här och kommer vara det. HIF kommer vara väldigt känsliga för skador på nyckelspelare, kanske mer än kanske vissa konkurrenter.
Men jag tror också när du nämner ordet konkurrenter att det här är en situation som HIF är långt ifrån ensam i klassen att vara. Andra lag har samma problematik. Det är kan vara starka startelvor, men går någon eller några sönder eller borta på grund av sjukdom, då blir det nästan halva havet stormar, och hur ska man fylla upp för det? Jag tror att det kanske, när man slår ut det på hela Superettan, så kommer det alla lag att drabbas av det mer eller mindre.
Det är sant att det är 13-14, alla har ungefär 13, kanske 12-13 spelare som är bra och som gör att man i princip kan ta poäng mot alla lag. Men i HIFs fall som är lite bekymmersamt är ju att man har gjort under flera säsonger har gjort väldigt lite mål.
Och där har vi andra lag
har kanske de här målskyttarna, de här förväntade topplagen har kanske fler givna mål, för har gjort fler mål om vi tittar tillbaka konkurrenterna. Och så Degerfors har gjort en hel del mål nu här redan på försäsongen. Alltså de andra lagen gör ju fortfarande mål. HIF har ju haft bekymmer med det ju. Halmstad gjorde man två fina mål. Fine, men då var ju Benjamin Aqua på plan och Silverholt och så va. Och är inte någon av de två, eller som i detta fallet ingen av dem mot Värnamo, då blir det trubbigt.
Det är där jag gärna ser att man, och därför jag blev glad att man testade Silva Rasmussen som forward i slutet på den här matchen. För jag tror att det kan vara ett drag om det skulle låsa sig eller att någon saknas av Aqua och Silverholt, att man har även Silva Rasmussen att kasta in i en sån roll, samtidigt som det då kanske kan bryta mönster med Dennis Olsson på ett vänstermittfält. Man får vara, med tanke på den tunnare truppen, så måste HF vara lite mer kreativt i hur man förändrar matchbilder och så, kanske byta position på exempelvis Silva Rasmussen för att så ledes få en effekt på anfallsspelet.
För det där, jag tycker de har många bitar på plats under Klebergs armpå, fått liksom, som har överraskat väldigt positivt. Men just den här sista lilla biten som kanske gör skillnaden mellan att kunna tävla på över 30 omgångar om en topp 5-plats. Alltså där finns en del frågetecken kvar. Då tänker jag på, titta som i fjol, nu tappar jag namnet, han i Västerås som sköt upp, som gjorde mål på allt. Den här store centern.
Abdihakin Ali.
Hur många mål gjorde han till slut?
Ja, han gjorde väl en 10 någonting.
Det är ju de här spelarna som jag känner att... finns det någon som har de här 10, mellan 10-15 målen i truppen som har det i sig? Ja, de får jättegärna lov att kliva fram, för då lyfter HIF ett snäpp till i mina ögon.
Det vill ju, jag har varit inne på det också, det vill till att de får träff på Taylor Silverholt, att han faktiskt kommer att göra mål på de chanser som han både skapar av sig själv men framförallt blir serverad av sina lagkamrater, plus att Benjamin Aqua blir en poängspelare till slut i den positionen. Lyckas de där, ja men då kan det nog vara ett topplag, HIF. Ja,
vi har ju Örebro luta sig rätt så tungt i höstas mot vad heter han, Kalle Holmberg. Byt lag på honom, Örebro och HIF, för jag hade sagt att HIF hade varit en given topp 3 kandidat i min bok. Alltså, förstår ni vad jag vill komma
där? Där finns det någon slags målgaranti, man vet
exakt,
på förhand.
Där, för mig, att om Kalle Holmberg hade bytt lag från Örebro till HIF, så hade det HIF varit en given topp 3-kandidat, eller för att gå upp i allsvenskan för mig. Naturligtvis kommer Kalle Holmberg ha en jobbig säsong och inte göra mål, bara för jag säger detta. Men ni fattar vad jag vill komma. Det är den här målgarantin. Mm. Finns det ju någonstans inneboende där? Som Örebro kan luta sig mot, ÖSK kan luta sig mot till exempel. Mm.
Nu skulle jag kunna koppla på och prata om andra lag här i Svenska Cupen med Örebro. Och samtidigt så har vi varit inne och petat från olika håll och kanter med Kleber Sarenpää, vad han vill, vad man kan se. Så att kanske ändå att det finns två naturliga övergångar här. Kanske ändå att vi ska prata lite mer om Kleber Sarenpää. Vad innan vi tar övriga lag i serien, vad de har gjort i Svenska Cupen. Vad ser vi? Jag kan ta det jag har sett i alla fall. Jag har sett det på träning, jag har sett det i match. Och det är att omställningsspelet, kontringar, kan gå otroligt fort under Kleber Sarenpää. Och man kan konstatera att det är en ingrediens som han vill ha när det finns möjlighet. 100% snabbt. Det ska inte vara många tillslag, det ska gå fort, det ska inte spelas i sidled, det ska gå rakt framåt. Det är en klar bit, plus att det finns någon slags byggnation bakifrån. Man lägger grunden, sätter en stabil defensiv struktur, försöker nog få till fasta situationer, framförallt i försvarsspelet, så att det inte blir problem där.
Mm, offensiva fasta, nu har ju inte HIF gjort några mål på det, men där har man varit rätt så farliga i många matcher. Men det som du är inne på, det är det här rakare, snabbare anfallsspelet som är ett tydligt tecken på vad det är för fotboll han vill spela. Precis som jag var inne på med mittfältarna då, att han vill ha en dynamik i det. Och sen att det finns en större stadga i det hela. Så jag tycker att det är liksom flera komponenter här som han har fått på plats hyfsat snabbt och som kommer med all sannolikhet att bli bättre med tiden. Så Ja, mitt intryck så här långt är att det ser lovande ut. Sen hur bra det kommer att bli, det är för tidigt att säga. Men att det ska vara tillräckligt bra för att undvika en ny bottenstrid, det är jag övertygad om. Det hade chockat mig om nu trodde jag inte så pass illa om HIF inför förra säsongen som det faktiskt blev. Men jag såg ju tydliga varningssignaler då på att det här ser inte bra ut. Men i år är det något helt annat. Det här är ändå något som sitter ihop. Man ser en tydlig plan och vad de vill komma åt helt enkelt. Och bara det kommer att göra att man lyfter tillräckligt många platser i tabellen för att det inte ska bli det här kaoset.
Ja, för mig är det tre punkter. Vi har redan nämnt att det är centrallinjen, det är ryggraden. I två tredjedelar, eller när väl också Benjamin Aqua, Silverholt, på tal om relationer, de har hittat någonting där. Stark centrallinjen är en av de bästa i Superettan. Återerövningsspelet, pressspelet, är ett sånt synkroniserat som det ändå har varit stundtals i matchen. Inte över 90 minuter, men under stora delar av matchen har jag inte sett på flera år i HIF ett fungerande återerövningsspel och ett pressspel. Och nummer tre, sista för mig, punkten som jag tycker jag ser är att det finns en tydlighet. Med det menar jag är att varje arbetsbeskrivning, det finns inte, om man frågar, går runt till spelare och frågar dem vad exakt står det i din arbetsbeskrivning, vad ska du göra, så tror jag att samtliga i truppen kan rabbla det. Och det är viktigt för mig, den här tydligheten också. Helt övertygad om att varje spelare vet exakt vad de ska göra när HIF ska försvara och när HIF ska anfalla. Sen hänger det i andra hur bra det blir, som Sebe är inne på, givetvis på kvaliteten på spelarna. Bland annat. Och då bredden. Det är det jag menar. Det är kanske den här... Det här lilla som jag tycker saknas så då, liksom att få in någon en liten spets till som man kan spetsa. Det tror jag inte HIF kommer att hitta i nuläget med en månad kvar till premiären. Då hade jag sagt att då är man nog fasen om inte man kan lyfta rejält i tabellen och till och med bråka om de tre översta platserna. Lite någonstans saknas det någon liten spets som sticker ut, som man känner liksom att allt de här tre punkterna som sånt där kan rida på den här när det klabbar någon dag, någon match, några matcher, det hittar en formsvacka, så är det alltid den här spetsen som ser till att man går därifrån. Ja, men titta på liksom som Värnamo nu mot HIF. Vad jag hörde Värnamo spela sa att nej, men spelmässigt var det väl inget att hänga i gran, men vi hittar olika sätt att vinna. Det här med att hitta olika sätt att vinna på, det är någonting där som jag tycker är vaktigt. Men annars har HIF jättemånga bitar på plats. Jag är imponerad av det jobbet som Sarnapa har gjort så här långt.
Får jag lägga till en fjärde punkt?
Du får lägga till hur många punkter du vill.
Jag lägger till en fjärde punkt som är mer åt det existentiella, filosofiska hållet. Låt oss döpa det till tro. Jag tänker att det kanske är så...
Glädje också kanske då.
Ja, precis. Då blir det en punkt fem. Men tro på det man gör. Kanske är det så att man förra säsongen, under försäsongen och alla problem som var, man hade en väldigt jobbig säsong i Allsvenskan bakom sig. Trodde spelarna verkligen på vad de gjorde när Superettan drog igång då under det ledarskapet efter den historien som hade varit... Jag är inte så säker på det. Man kan prata om det utåt, men jag är inte så säker på att spelarna trodde på det. Jag tror att spelarna tror på detta nu. Och det är en nog så viktig ingrediens tills motsatsen bevisas, om motsatsen bevisas.
Jag kompletterar detta. Det är inte bara spelarna som tror. Alltså kan du bygga upp en tro på de här. Du hade ändå trots allt 6000 som kom i snitt och tittade på hemmamatcherna. Hemmaspelet, fansen som är då bland annat Södra Stå och det. Kan du få dem att tro att det blir en symbios mellan spelarnas tro och fansens tro? Alltså det är ju också, det är ju gratispoäng nästan skulle jag säga in, även om jobbet ska göras av spelarna.
Nu vill Sebbe in här, men jag måste bara säga det. Jag har pratat med supporterklubben Kärnans ordförande Maria Karlsson. Det finns en artikel på hd.se och jag ville koppla det till det du sa nu, Marian, därför att under förra säsongen och inledningen av dem så var det väldigt turbulent bland supportergrupper och den dåvarande klubbledningen. Det är utagerat, det är historia, det finns inte kvar längre. Man kan börja om från en stabil grund och hitta den här symbiosen igen mellan supportrarna och klubben. Alltså supportrarnas kärlek, eller om man ska uttrycka, kommer ju alltid att finnas där alldeles oavsett vilka som leder klubben. Men nu finns det en jordmån där saker och ting kan gro och växa igen.
Nej, men kan bero på att supportrar i alla olika klubbar, supportrar är ju klubben.
Precis.
Det är ju medlemmarna och supportrarna som är klubben.
Men då vill man inte ha energiläckage i sin egen klubb.
Sen ska vi ju också ha med oss att än så länge är det inte skarpt läge. Vi vet inte vad den här truppen går för när det kommer in faktorer som press. Och visst, nu har det varit tävlingsmatch i cupen, men ingen som har förväntat sig något av HIF på det sättet. När det väl är premiär uppe i Gävle och de kommer att jobba röven av sig för att liksom knäppa HIF på näsan. Hur står sig det här laget i det läget? De svaren har vi inte än, och de svaren kommer vi inte få förrän det väl är dags på allvar.
Ingen förväntar sig av HF. Nej, det jag håller med om det. Men samtidigt har Kleber Sampe redan tidigt ute och sa att det är viktigt att bygga en vinnarkultur. En identitet att vinna alla matcher. Så att det därför blir ju de här viktiga, jag tycker de här intressanta, de här sista matcherna nu, sista månaden mot Falkenberg, mot Örgryte, Oddevold. Man vill ju se, man kräver ju inte att HV ska vinna de här matcherna med 3-4-0 alla matcher, men det får ju inte heller man gå in med känslan till premiär mot Gävle att säga, oj, det var tre insatser mot Oddevold, Falkenberg och ÖIS som var så där. Alltså nu när man har byggt upp det här fina, så vill man ju inte liksom att man liksom skapar någon slags osäkerhet inför en premiär.
Nej, och ni nämnde ju inte att det är en match kvar i Svenska Cupen mot Trelleborg.
Stämmer.
Och den är faktiskt också intressant.
Absolut.
Därför att, nu ska jag lägga till någon sidoinformation här. Nu var det ju så att HIF vann ju mot Trelleborg tidigare. Men efter Helsingör-matchen så småtjabbade jag lite grann med Lino Borgero. Det vet ni alla vem det är. Och han sa då till mig så där lite grann att fast i den matchen så hade Trelleborg då, det var rätt många tongivande spelare som inte var med. Är de med nu, vilket jag förutsätter, så blir det en betydligt bättre värdemätare för HIF att se hur står man sig mot konkurrenten Trelleborg.
Och framförallt också att jag förstår att man kanske inte liksom, alltså, det är väl ingen som har väntat sig att HIF kanske skulle gå vidare från gruppen, men jag såg inte heller framför mig att man kanske ska bli nollad och sist i gruppen, om jag säger så. Så märkvärdig är inte gruppen.
Alltså jag kommer väl kanske ha lite mer krav på att resultat också i den här matchen mot Trelleborg än vad jag haft i de två andra. Där har jag mer tittat på prestation. Nu behöver, även om matchen är av akademisk betydelse, så är det ändå en tävlingsmatch. Och då vill jag säga att HIF kan agera på att spela på och för att få med sig ett bra resultat också.
Jag menar, en förlust i gruppen, en ganska okej grupp för att ändå kunna liksom plocka poäng i, sluta med den sist, noll poäng. Och vad har de i målskillnad då? 2-4, 2-5 i målskillnad. Jag kan känna att, men det är väl ändå inte okej. Någonstans. Alltså det går ju att ifrågasätta liksom det, om man nu ska bygga den här vinnarkulturen.
Nej, därför är ju resultatet mot Trelleborg viktigare än resultatet mot
Halmstad. Håller med, jag är helt inne på Sebbes linje.
Ja, nu, vi ska inte uppta för mycket till av er tid som lyssnar. Men jag har ju utlovat lite grann om övriga lag. Jag vet det, försäsong. De här tävlingsmatcherna i Svenska Cupen kommer ju rätt tidigt på säsongen också. Men så man får ta dem för vad det är. Men lite intressant ändå. Grupp 1, Öster har vunnit mot Varberg. Det har ju också HIF gjort. Ex-allsvenska Varberg har vunnit med 4-1. Grupp 2. Här är en jätteresultat. Örgryte har vunnit mot Elfsborg med 3-2. I grupp 3.
Ja, där kan ju även nämnas att Degerfors körde över Örgryte i första matchen. Så det är ett väldigt märkligt gruppspel än så länge.
Ja, just det. Degerfors leder gruppen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sen har vi grupp 3, va? Boys vann ju mot Häcken med 3-2. Den såg man ju verkligen inte komma. I alla fall inte jag. Men det gjorde de. Vad har vi mer då?
Och det var ju inte så att Häcken kom med någon liksom halda sitt gäng. Alltså ställde på benen.
Nej, jag var ju så den matchen. Häcken förvånansvärt dåligt i den matchen. Men det var ju ett bra lag. Häcken hade, ja, men rejält stjärnspäckat med Mikkel Rygaard på mittfältet till exempel. Och Boys är bättre än Häcken i den matchen.
I grupp 5 så har Trelleborg, som ju då är i samma grupp som HIF, ändå tagit ett 1-1 resultat, en poäng mot Halmstad.
Ledde länge.
Mm. Grupp 6, Örebro nämndes här tidigare i podden. Örebro har vunnit mot Kalmar med 1-0. I grupp 8 så har Brage, Kleber Sarenpäs förra klubb där han var många år, spelat 0-0 mot Sirius och 1-1 mot IFK Norrköping. Så det är ju ändå några lag som gjort lite resultat ändå mot allsvenskt motstånd. Några av konkurrenterna.
Ja, och de mindre kända lagen som vi säger då. Gävle, premiär mot sådana Gävle, har inte gjort bort sig i gruppspelet. Vi har Sundsvall som vi sa, som var också lite grann på väg åt samma håll som HIF i fjol i Superettan. Verkar ha gjort ett, tagit ett omtag och gjort bra resultat och väl spelat, ja, gjorde en bra match mot Bayern, mot Hammarby.
Ja, förlorade bara med 3-2 mot Mjällby.
Mot Mjällby.
Ett erkänt starkt kuplag.
Jävel förlorade mot 1-0 mot AIK senast, gjorde en bra match. Så att det alltså man tänker, men man fokuserar givetvis så mycket på HIF, hur det ser ut och så, va. Men man ska inte glömma att konkurrenterna också steppar upp lite grann.
Nej, det är lätt att glömma det perspektivet. Ja. Man kan bli väldigt hemmablind och titta på, man är så inne i det och bevakningen av det lag som finns här. Mm. Och sen, ja, men nu ser det bra ut. Och sen har man inte riktigt jämförelsebasen där på plats alla gånger i sina tankar. Där har ni i alla fall lite grann om Svenska Cupen. Vi ska säga några ord bara här på slutet kring HIFs damer, för damerna har ju då match på fredag mot Rosengård 1917, som ju är i samma serie. Senast man spelade så spelade man 2-2 mot IFK Värnamo, som ju faktiskt var i den serien som HIF ska spela nu, men är flyttad till den mellersta serien. Men de slutade 4 i Division 1-serien i fjol, i den som HIF ska spela i nu alltså. Och sen har man ju vunnit tidigare mot Halmia som slutade 3 i den här serien. Och så startade man försäsongen med 3-1-seger. Så HIFs damer har startat väldigt starkt och bra. Och jag ska egentligen bara puffa för en text som jag själv ska skriva. Jag har pratat med en spelare och även tränaren Kristoffer Schönbäck. Jag behöver inte säga vilken spelare det är. Det får ni se själva. Ni får hålla utkik på hd.se så får det vara en liten cliffhanger. Men den kommer här inom några dagar. Vet inte exakt när den ska ut, om det blir lite senare helgen. Men det finns något i pipen vad gäller HIFs damer också, så vet ni det. Det blev en monolog här på slutet av mig. Ni får ha överseende med den. Vi nickar här inne och det betyder att vi är klara, och det betyder också att jag sammanfattar med orden tack så jättemycket till er som har lyssnat, och så hörs vi igen om en vecka.